Ett blodigt fingeravtryck av en tumme, några hundhår på en byxa och ett fotspår utanför fönstret.
Det här är klassiska spår när det gäller att lösa uppmärksammade mordfall. Men hur gick det till när fingeravtrycken blev kriminalarnas bästa verktyg? Och hur spårade polisen annars grova brottslingar i kriminalteknikens barndom?
Och har fingeravtryck något att komma med även i dagens moderna samhälle? Hur säkra är de som bevisning? Det här är Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Jag heter Lena Nordlund.
Och jag heter Björn Gunnér. Och idag pratar vi om den moderna kriminalteknikens födelse.
Juni 1892 i den lilla stan Necochea nära Buenos Aires, Argentina. En 4-årig flicka och hennes 6-åriga storebror knivhuggs till döds. Det är mamman Francisca Rojas som kontaktar polisen. Hon säger att hon sett en man vid namn Velázquez fly ut ur huset. Tidigare samma dag ska den här Velázquez ha hotat henne efter att hon avvisat ett sexuellt närmande, berättar hon för polisen.
Men Velázquez nekar trots att han utsätts för brutala förhörsmetoder. Han hålls inlåst i en vecka och torteras flera gånger, men han står fast vid att han är oskyldig. Det är nu som Juan Vucetich kommer in i bilden. Han arbetar på huvudkontoret för identifiering av brottslingar och har börjat intressera sig för en ny metod, fingeravtryck, som han har läst om i vetenskapliga tidskrifter. Vucetich skickar en utredare som hittar ett blodigt fingerspår på en dörr.
Det här blir första gången som en mördare kan fällas med hjälp av fingeravtryck, och det är inte Velázquez.
Ja, Lena, den här historien hände ju i slutet av 1800-talet, och det är ju då som brottsutredningarna börjar bli mer vetenskapligt och tekniskt inriktade.
Ja, och det är precis det vi ska grotta ner oss i idag. Hur allt började, det som ledde fram till den sortens kriminalteknik vi har idag.
Och fingeravtryckta, det är ju verkligen den här superklassiska metoden att lösa brott. Den kom alltså då. Det känns ju annars lite som att den typ alltid har funnits.
Ja, och med en sån gammal metod så är det också lätt att tänka att den kanske har blivit lite passé idag när kriminaltekniken har blivit mer high-tech. Men?
Ja, det är fortfarande jättestort. Det är en av de största metoderna idag också. Så att det finns kvar.
Det här är Olle Falklöv, forensiker på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, en del av polisen. Och han borde veta, för han tittar på fingeravtryck dagarna i ända.
Ja, och det här första fallet i Argentina, det har han koll på. Det verkar alla ha som jobbar med fingeravtryck. Men det finns mer nutida fall som de ofta lyfter fram där fingeravtrycken har varit avgörande.
Jackie Arklöv fortsätter att neka till all inblandning i rånet i Kisa och i polismorden i Alexander. Han säger att han överhuvudtaget inte har varit i Kisa om Alexander.
Ett av de mer klassiska fallen vi har är ju polismorden i Alexander. Det var fingeravtryck viktigt.
På frågan från chefsåklagare Lisbeth Johansson om varför det då finns fingeravtryck av Jackie Arklöv på både flyktbilen och ett pistolmagasin svarar han att det har han ingen aning om.
Det spelade egentligen ingen roll vad de sa, utan de var bundna till det i alla fall.
Och det här är UP3 dokumentär. Och det är oändligt många brott som har kunnat lösas med hjälp av fingeravtryck om vi räknar sedan 1800-talet. Det är den mest klassiska kriminaltekniska metoden.
Ja, det får man säga. Och grundprinciperna är de samma idag som då. Men det finns stora skillnader i hur man jobbar. Idag så lagras fingeravtryck digitalt i stora databaser, och så finns det mer avancerad teknik för att framkalla fingeravtryck som från början kan vara osynliga för ögat.
Alltså de flesta avtryck som vi sätter, de ser vi inte med blotta ögat, och då måste vi färga in dem, och då tillsätter vi kemikalier, vi använder speciella ljuskällor, och då finns det vissa personer här som är experter på det. Och sen finns det andra personer som är experter på att fota det som har färgats in. Och sen är det de som är som mig som tittar på det här som då har fotats och gör då själva jämförelsen som vi säger. Vårt arbete är fortfarande väldigt manuellt, så fast vi jobbar digitalt, vi jobbar med datorer och så. Men det är fortfarande en person som måste göra bedömningen.
Nu står jag och hänger med min hand, men jag har ju inga fingrar emot. Men kan liksom själva handflatan också vara lite fingeravtryckig?
Ja, men precis. Alltså fingeravtryck är egentligen ett samlingsnamn på avtryck som kommer från hela handen, handflatan eller på fotsulan. Så vi kan ju även titta på fötter.
Om man har gått utan strumpor?
Om man har gått utan strumpor, ja.
Och det här med hur fingeravtryck ser ut, det är lite olika då. Det finns några varianter.
Ja, men precis. Det finns ju, vi pratar ju om tre olika grundmönster. Vi har slingor som är de vanligaste. Och det är ju egentligen att linjerna går från ena sidan av fingret, går in mot centrum, vänder och sen går tillbaka till samma sida som det gick in från början. Det är de vanligaste. De kan gå in från antingen vänster sida eller från höger sida.
Kan man se det med blotta ögat?
Det kan du se med blotta ögat.
Ser du vad jag har?
Och nu tittar Olle riktigt noga här på Lenas tumme.
Jag kan lysa
med. Ja, men precis. Här har vi en slinga. Och på pekfingret har en annan variant. Och det ser ut som en cirkel. Det är den näst vanligaste. Och det kallar vi för virvlar.
Så man kan ha olika på olika fingrar?
Man kan ha olika på olika fingrar. Och sen har vi den tredje varianten som är då bågmönster som är de ovanligaste, och då går linjerna egentligen bara från ena sidan till andra sidan utan att vända.
Och trots att våra fingeravtryck bara delas in i tre grupper, slingor, virvlar och bågmönster, så har varenda av oss helt unika mönster, till och med enäggstvillingar. Och hur det kan vara så kommer vi tillbaka till.
Det finns ju då en person som ofta nämns som fingeravtrycksmetodens fader. Det är engelsmannen Francis Galton. För han var den som systematiserade läran om fingeravtrycken. Daktyloskopin, som det heter med ett fint ord. På 1880-talet var det. Men egentligen så hade fingeravtryck använts mycket längre än så och i många länder. Det var ett sätt att signera dokument för folk som inte kunde skriva. Så istället för att skriva under något så fick man sätta sitt tumavtryck på det, helt enkelt.
Mm. Men det som Francis Galton gjorde var att studera fingeravtrycken vetenskapligt och klassificera dem systematiskt med de här tre olika mönstren som grund. Och han skrev en bok om hur man skulle göra som blev klassisk och en vetenskaplig artikel, och det var det som polisen i Argentina lärde av.
Just det. Och på 1900-talet så blev det här en vedertagen metod. 1901 så grundades The Fingerprint Bureau vid Scotland Yard i London, och i Sverige så fick vi ganska snart därefter ett centralt fingeravtrycksregister där kriminellas avtryck samlades.
Första gången som någon åkte fast och dömdes i Sverige på grund av ett fingeravtryck var 1912. Det var ett inbrott i en kaffeaffär i Malmö där någon hade stulit 15 kronor. Och då fanns det ett fingeravtryck på en glasskärva på ett krossat fönster. Och det här ledde till 5 års straffarbete för mannen som dömdes.
Mm, han åkte dit på det här fast han nekade först. Ganska hårt straff för att stjäla 15 kronor fast det var ju mer på
verkligen.
Den tiden. Mm. Ja. Men man kan ju då undra, hur gick det till innan den här första typen av verklig teknisk bevisning kom?
Man var ganska fokuserad på att klämma ur sanningen ur den misstänkta utan att bry sig om att det finns något bevis som håller egentligen.
Ja, nu är vi hos en historiker som heter Mats Hajen. Och han säger att jo, visst så kunde det finnas bevis i form av något mordvapen eller så. Men då gick det inte att knyta dem lika säkert till en person, så det kunde inte vara lika viktigt som bevis på den tiden.
Och vi träffar Mats Hajen på Stockholms stadsarkiv där han jobbar. Han är arkivarie där, och där finns Sveriges största samling av kriminalhistoria. I år fyller Stockholmspolisen 250 år, och han har intresserat sig för polisiärt arbete under hela den perioden. Och då har han sett att i slutet av 1800-talet och framförallt i början av 1900-talet så händer det något.
Långsamt så arbetar man sig bort från det här mera psykologiska polisarbetet, att man försöker hitta en brottsling och knipa honom och sen pressa honom till att bevisa att det var faktiskt du, för det är ditt fingeravtryck eller det är ditt blod som har avsatts på den här. Så att det går liksom mot mer vetenskap.
Mm.
Ja, och när man pratar om fingeravtrycken så finns det ju den här britten Galton som vi nämnde för en stund sedan, som alltså brukar kallas för fingeravtryckens fader. Men sen finns det ju också en fransman som brukar kallas för kriminalteknikens fader mer allmänt. Det låter lite flottare. Och han kom väl en aning senare?
Ja, Edmond Locquart som grundade det första moderna kriminaltekniska laboratoriet i Europa 1910 i Lyon. Alltså där man jobbade brett då med olika sorters tekniska bevis, inte bara med fingeravtryck.
On peut trouver des empreintes de toute espèce de choses, des empreintes de dents, des empreintes d'ongles, des traces de du corps tout entier, des cheveux, des poussières. L'analyse des poussières est une ressource infinie, illimitée.
Vilken härlig fransk esprit i det här.
Oui.
Och han pratar om tänder, hör jag, och om kroppar och hårstrån och en del annat. Och det här är då Locquart själv som pratar, va?
Ja, det är från en intervju på 1950-talet av Radio France. Då var han närmare 80 år och en levande legend.
Och det han pratar om är väl ungefär det som har blivit en klassisk teori med hans namn?
Ja, man pratar om Locquarts utbytesteori. Och det är att varje kontakt lämnar spår, eller two contactless intras. Alltså att så fort något kommer i kontakt med något annat så överförs spår från båda håll. Brottslingen avsätter spår på offret och offret på brottslingen. Och miljön där brottet begås sätter också spår. Så det går liksom åt alla håll det här. Och i det lilla klippet säger han att man kan hitta spår och avtryck av allt. Av tänder, naglar, hela kroppar, hårstrån, damm.
Mm. Ja, och den där principen då att varje kontakt lämnar spår som det är. Det citatet har vi ju sett också på kaffemuggar, och det var de som fanns förut på statens kriminaltekniska laboratorium.
Ja, det var snygga blåvita koppar med den texten på engelska. En sån skulle man ju ha.
Det skulle ha varsin.
Ja.
Mm. Men i det här ljudklippet så hörde vi Locquart säga att damm är en oändlig resurs. Det är ju verkligen en spännande tanke. De flesta tänker väl att det är en ganska jobbig grej som man bara vill dammsuga bort.
Mm. Men de hade speciella dammsugare för sina dammanalyser.
Quand on a la sagesse avec un vacuum cleaner spécial de pomper les poussières sur les vêtements, sur les cheveux et dans le creux des oreilles et d'analyser ces poussières, on peut savoir exactement ce que l'homme a fait.
Damm på kläder och ja, överallt i håret och i öronen kan man suga upp med en specialdammsugare, och då kan det visa exakt vad en person har varit.
Ja. Och örondamm då, som han nämner alltså som en speciell resurs, det känns också nytt tycker jag, fast det är det tydligen inte då.
Ja, extra värdefullt var örondammet, för det kan visa då var en person har varit. Och Locquart, han hade en kollega i Marseille som bara för att visa hur bra örondammsanalyserna kunde vara, så gjorde han ett experiment med hamnarbetare som varit på olika båtar. Och han kunde exakt peka ut vilka båtar olika hamnarbetare hade lastat och lossat baserat på deras olika sorters örondamm, smuts i öronen.
Vilken studie.
Ja. Och den här gubben, Edmond Locquart, han har faktiskt en direkt koppling till svensk kriminalteknik, har vi fått lära oss.
Ja, för han lärde upp en svensk. Och det där är ju en intressant person, Harry Söderman. Om man följer Leif G.W. Persson så kan man höra talas om honom, därför att Harry Söderman är lite av en idol, eller ganska mycket tror jag, för G.W. Persson. SVT gjorde ju en hel lång dokumentär om Söderman för några år sedan, och då var det med Leif G.W. Persson.
Det här är berättelsen om en man som jag tycker nog är större än livet själv. Han hette Harry Söderman. Men han var känd under namnet Revolver Harry.
Ja, Leif G.W. Persson är fascinerad av Revolver Harry, Harry Söderman, av många anledningar. För att han blev så stor utomlands, världens mest kända detektiv kallades han, men inte alls i sitt eget hemland Sverige. Och för att han gjorde stora avtryck i historien under andra världskriget, och för att han hade en sån viktig roll inom kriminaltekniken. Och vi fokuserar på det senare här.
Ja, det är det som passar in här, men det där andra är också väldigt spännande. Och Harry Söderman, eller Revolver-Harry då, han gick alltså i lära hos Locard i Lyon på 1920-talet. Han doktorerade där till och med och skrev en avhandling om vapen och kulspår. Det var 1928.
Här är Harrys avhandling, den är skriven på franska.
L'expertise des armes för kort, korta vapen.
Ja. Det är handelvapen, alltså handelvapen. Det är inte gevär.
Den här doktorsavhandlingen finns ju tursamt nog där i samlingarna hos Mats Hajen på Stadsarkivet. Fin liten sak. Och om kulor och skjutvapen, det kommer vi att prata om i ett senare avsnitt.
Mm. Men det är ju alltså inte hans enda inflytande på kriminaltekniken. Det kommer att bli mycket större än så. Han blev så småningom den första chefen på Sveriges första kriminaltekniska laboratorium. Alltså Locards motsvarighet i Sverige kan vi väl säga.
Sedan hösten 1939 finns i Stockholm statens kriminaltekniska anstalt som hyr sina lokaler i det nya polishuset. Här tas alltså vetenskapen till hjälp för att avslöja och komma bovar på spåret. Så det är inte så lätt att vara bov heller nu för tiden. Docent Harry Söderman är anstaltens föreståndare och han har också organiserat New Yorks polislaboratorium.
Det blir alltid allt svårare att vara bov nu för tiden. Det tycker jag är det vi märker i den här serien.
Ja.
Ja. Men det är spännande det här. De säger att han också arrangerat New Yorks polislaboratorium.
Ja, det verkar som att trots att Sverige var ett så litet land med ganska låg kriminalitet om man jämför med storstäder ute i världen, så var vi enligt Mats Hajen plötsligt ganska långt framme med kriminaltekniska metoder tack vare den här mannen Harry.
Ja, det skulle jag säga, för vi har då den här vetenskapligt utbildade kriminalteknikern. Han har sin avhandling från 1928. Han har skickats till New York alltså blivit inbjuden till New York för att lära dem kriminalteknik. Och det är omkring 1934. Scotland Yard har också fått upp ögonen för Harry och bjudit in honom, så han har varit där och berättat om kriminalteknik. Alltså han har en hög status inom den här världen på 30-talet, så definitivt.
Och Leif G.W. Persson, han kallade ju honom för större än livet självt. Och Harry Söderman hade ju också väldigt många poliskontakter världen över. Och de hade han skaffat sig tidigt på ett väldigt ovanligt sätt, tycker jag, man får säga.
På en långcykling ut i världen som han gjorde när han bara var 22. Under 2 år i början av 1920-talet gav han sig ut på en medialt uppmärksammad långresa på en cykel som han fick sponsrad genom Europa till Turkiet, Syrien, Persien, alltså Iran, Indien och franska Indokina och till slut till Hongkong. Och han finansierade resan genom att skriva i tidningar.
Mm, det är häftigt där, och det låter ju ganska modernt. Får man säga, med sponsrad cykel och direktrapportering från resan på olika stopp där.
Ja, och ovanligt i en tid när svenskarna inte alls reste mycket. Redan då var han enormt intresserad av polisarbete. Så vart han än kom så tog han kontakt med lokal polis för att lära sig hur de jobbade. Och de kontakterna höll han kvar och de hjälpte honom senare. Och när han kom hem sen, då startade han först en privat detektivbyrå och sen ett eget kriminaltekniskt utbildningsinstitut där han utbildade poliser och landsfiskaler och allt vad det heter. Och en till sak som är spännande med honom är att han anlitade en sekreterare.
Inte vem som helst.
Nej, Astrid Lindgren. Så han lär ha inspirerat till böckerna om mästerdetektiven Blomqvist till exempel.
Mm. Hon var ung då, så det var väl liksom hennes kanske någon sorts början. Och det här utbildningsinstitutet då, det hette Statens kriminaltekniska institut. Men det var alltså han själv som drev och finansierade det. Det var först 1939 som den statligt finansierade kriminalteknikanstalten kom. Det som då blev föregångaren till det som sen hette Statens kriminaltekniska laboratorium. Och som idag heter Nationellt forensiskt centrum, NFC.
Mm. Och Björn, vi reagerade ju på en sak när vi började jobba med den här serien. Då hade vi nämligen vår 2-manna-kick-off på Polismuseet.
Ja, vi var där och spannade runt. Och då tyckte vi, och tyckte sen efterhand också, att det var konstigt att vi inte hade sett någonting om Revolver Harry där. För den här utställningen där, det handlar ju en hel del om tidig kriminalteknik. Det fanns en bok om honom i butiken som vi såg, men ingenting mer. Och det kändes ju lite konstigt om han nu var en så stor och viktig person. Så fanns det en annan person istället då som beskrivs som legenden inom kriminalteknik i Sverige. Det var polisen Otto Wendel.
Och det där, det kan ha sin förklaring, tror Mats Hajen, i en sorts spricka mellan vanliga poliser och en sån som Harry Söderman. Han hade ju gått i skola hos den mer forskningsinriktade Locare. Samtidigt var han ju inte polisutbildad.
Han representerar det vetenskapliga inom kriminaltekniken. Samtidigt så har du en kader med personer som lärt sig av honom men sen börjar jobba vidare, som kommer så att säga från polismännens egna led, som har jobbat sig upp från grunden, som inte har disputerat och skrivit avhandlingar men som är ganska duktiga kriminaltekniker. Och där uppstår en konflikt med den här vetenskapliga Harry, som pratar väldigt mycket och är väldigt så här liksom vidlyftig, men ibland faktiskt inte är en så duktig kriminaltekniker. Han gör ju misstag också.
Och det blir tydligt i ett känt fall. Mats Hajen, han plockar fram själva brottsutredningen.
Och den har jag här faktiskt. Det här är ett mord sommaren 1940. Det är en vapenhandlare som blir skjuten hemma i sin lägenhet. Det man kan konstatera när man kommer till den här lägenheten är att det ligger en död man på golvet. Under en säng finns det ett vapen, en rysk Nagant-revolver. När Harry Söderman kommer till den här platsen så bestämmer han sig egentligen i princip för att det här är ett självmord. Att den här mannen har med den ryska Nagant-revolvern som man sen hittar under sängen, så har han lyft upp den, skjutit sig själv, fallit framåt, och den här revolvern har då farit in under sängen.
Så tanken är här att han alltså skulle ha skjutit sig själv i pannan. Men då kommer Otto Wendel dit och han börjar undersöka allt på mer systematiskt sätt. Och då upptäcker han att den här Nagant-revolvern inte har avlossats på länge. Så den kan knappast vara mordvapnet, menar han. Och sen då vid obduktionen så ser de att mannen har skjutits två gånger i huvudet med en skottvinkel som skiljer sig nästan 90 grader. Det kan väl inte vara självmord då, säger Otto Wendel. Men Harry Söderman står på sig.
Han försöker förklara de här skotten att det är ett reflexskott. Att du skjuter dig själv så att du dör. Men precis i sekunden när du dör så trycker du av avtryckaren igen. Det är en ganska konstruerad, det är väldigt svårt att fatta att det där skulle kunna gå till på det sättet. Men eftersom Harry har sån position inom polisen så ansluter sig flera av de andra. Ja, men Harry har nog rätt.
Han är högre upp i hierarkin. Exakt. Än Otto Wendel.
Så Otto får kämpa som 17 med det här.
Ganska konstig teori tycker jag. Mm, ja. Och till slut så får ju Otto Wendel rätt då. Och via spaning så hittar de en mördare som döms. Och då är det ju intressant att Otto Wendel har använt precis de metoder som Harry Söderman har lärt ut för att se att det inte var ett självmord.
Ja, man kan ju fatta att Wendel blev sur. Och när han sen skriver sina memoarer, då trycker han bort Harry Söderman liksom åt sidan, nämner en annan polis som ska vara den svenska kriminalteknikens fader.
En fader till.
Ja, precis. Många fäder. Så kanske är det en del av förklaringen till att Revolver Harry länge var bortglömd, trots att han spelade en sån stor roll för kriminalteknikens utveckling.
Men Lena, nu tar vi och går tillbaka till det här med fingeravtrycken som vi började med. De som jobbar med sådana, de säger ofta att det på sätt och vis är en bättre metod än DNA, som är nyare och som också är otroligt effektivt och bra. Och dels så för att om det finns fingeravtryck på en plats så är det ju verkligen ett bevis för att en person har varit där och fingrat. DNA, det kan ju i princip hamna på en plats utan att personen har varit där. Ja, hårstrån och annat med DNA-innehåll kan hamna på nya platser utan att DNA-ägaren själv har varit på platsen.
Mm. Och dessutom så bryts DNA ner med tiden, men fingeravtryck är permanenta. De finns kvar om man inte städar bort dem förstås.
Just det. Och det allra viktigaste är då kanske ändå att fingeravtryck faktiskt är mer unika, eftersom inte ens enäggstvillingar har samma, trots att de har samma DNA. Det är väckningen på det som kallas friktionshud som blir olika hos var och en av oss. Men hur det blir på det viset, det tycker jag vi tar och låter Olle Falklöv på NFC förklara.
Friktionshuden, den bildas under fostertiden. Och exakt hur det kommer se ut beror dels på vilken etik man har. Men sen är också en massa slump inblandad i detta. Så till exempel hur fostret ligger i mammans mage, vad det äter, vad mamman äter, blir mamman sjuk. Massor av olika saker som påverkar hur själva mönstret blir. Och tittar man på enäggstvillingar så är det lite olika vilken miljö de har legat i och vad som har hänt med dem. Och då får man lite olika mönster på dem.
Det här begreppet friktionshud var nytt för mig, och det känns ju som att det helt enkelt är bra att man får tag i saker och ting. Det är det som gör att man kan bläddra i en bok till exempel, ja, eller få bra grepp med tårna på ett lite platt underlag så.
Ja, och det stämmer ju, och egentligen är det som friktionshuden är till för. Men sen vi som jobbar i det här fältet skulle vi tycka att anledningen skulle vara att vi skulle kunna identifiera människor, men så är det ju inte.
Men sen när barnet väl har kommit ut, då sitter det där mönstret.
Ja, sen sitter det där.
Men någon kanske kommer ihåg en historia från de fruktansvärda terrorattentaten i Madrid 2004, när det sprängdes bomber på 4 olika pendeltåg. 191 människor dog och nästan 2000 skadades. Då fanns det fingeravtryck på en väska som hade med bomberna att göra. Och FBI, som var med och hjälpte till, de pekade snart ut en amerikan. Men det var inte han. Och sen hittades en ny person som passade in på fingeravtrycket som var inblandad. Och efter det uppstod en debatt om hur säkra fingeravtryck egentligen är. Kan 2 personer ha lika?
Men egentligen så berodde allting på en dålig bedömning från FBI, säger Olle Falklöv.
Jag har ju tittat på de här avtrycken, det var några år sedan, eller avtrycket. Det var inget superbra avtryck. Man drog lite för stora slutsatser av detta avtrycket. Och sen så när en hade gjort fel så gjorde nästa fel för att inte visa att den var sämre än den första. Och så gick man vidare. Då jobbar man lite annorlunda, och vi har ändrat metoden hur vi jobbar för att vi ska försöka minska risken för att det ska hända igen. Så idag så är vi superduper noga med att vi tittar på avtrycken på själva spåret ordentligt innan vi börjar jämföra med någon person. Tidigare var man inte riktigt lika noga med det. Vi pratar mycket mer om det här med bias och påverkan idag än vad man gjorde då.
Ja, de tittar alltså på spåret först. För om man istället börjar med ett av de tydliga fingeravtrycken polisen gör, eller ett som finns lagrat i registren, och jämför med ett suddigt spår från en brottsplats, då kan hjärnan bli lurad och av sig själv liksom börja önsketänka, så att man ser linjer och mönster från det tydliga fingeravtrycket i det suddiga spåret, fast de egentligen inte finns där, förklarar Olle Falklöv. Och för att bli en som är bra på det här jobbet, då krävs både medfödd talang och övning, säger han.
Ja, för det första så ska man ha viss genetiskt anlag för att kunna se. Vi gör ju en massa tester för att överhuvudtaget få komma in här.
Att du har
liksom att man har detaljseende, att man kan se mönster. Sen handlar det om att titta massor på avtryck. Det är så man utvecklas.
Hur är en vanlig dag på jobbet för dig och dina kollegor? Sitter ni och tittar på fingeravtryck hela tiden?
I princip så sitter vi och tittar. Så att man måste kunna ha koncentrationsförmåga. Vi sitter ju och tittar jättemycket. Kan man inte koncentrera sig så då funkar det inte. Och jag vet första halvåret här så var jag jättetrött. Man satt och tittade. Man var inte riktigt van. Man tittar för noga på saker man inte behövde titta för noga på. Sen lär man sig lite grann att här är någonting jag måste titta jättenoga på, men här är någonting man inte behöver titta supernoga på. Och då lär man sig lite grann med att hushålla med sin energi på ett bra sätt.
Till slut nu då, Lena. Nu ska vi gå tillbaka, tycker jag, till det här fallet som vi började med, där 2 små barn brutalt mördades i sitt hem i en by i Argentina. Det var år 1892. Och frågan är, vem var egentligen mördaren?
Ja, det var alltså inte den man som barnens mamma, Francisca Rojas, pekat ut. Det där blodiga fingeravtrycket som polisen hittade på en dörr, det överensstämde med hennes, trots att hon förnekade att hon hade rört barnens blodiga kroppar. Men när hon konfronterades med det så erkände hon allt. Motivet ska ha varit att hon ville röja barnen ur vägen för att mannen hon hade en relation med inte ville veta av dem. Francisca Rojas dömdes till livstidsfängelse.
Och där slutar Brottsspår i P1 för idag. Jag heter Björn Gunnér.
Och jag, Lena Nordlund.